Tack gode Gud för den här kvällen, för den här dagen som vi har varit med om snart till sin slut. Tack för din goda hand över våra liv, över våra steg, över våra tankar, ord och gärningar. Prisat var ditt härliga och heliga namn, att vi också får öppna den gamla boken, blicka tillbaka så långt i tiden som vi ska göra ikväll och känna att det ändå är ett aktuellt budskap till mig och till oss som är här ikväll. Vi ber om din nåd över kvällen och att den ska få bära frukt i våra liv, glädje och uppmuntran. Så vi tackar dig för den helige ande som alltid är närvarande. Ja, alltid, även när vi inte läser Bibeln, men inte minst när vi gör det. Så vi ber och tackar dig om andens upplysande verksamhet också ikväll. Hjälp mig att på ett sätt som är begripligt och klart och tydligt kunna utlägga de här texterna ikväll. Av bara nåd, Herre, förbarma dig över oss. I Jesu underbara namn. Amen. Amen. Ni har fått små utkast, inte så små, färgglada sådana. Och ikväll så, om ni bläddrar till sidan 2 och 3 kommer vi att vara, alltså om Obadja. Det har gjorts en liten rolig karikatyr där av Obadja som ni ser. Obadja. Det handlar varken om bad eller en profet som gillar det. Men det är ju en ganska symboliskt träffande bild, kanske man kan säga. En ring, O, bad, en förkortning av Obed, som betyder tjänare. Obed är tjänare. Och Ja, en förkortning av Yahweh, som är Herren, va? Så Obadja är Herrens tjänare. Det var namnet Obadja betyder. Och nu ska vi kasta oss in i händelserna i den här boken ganska omedelbart. Obadja är den gamla testamentets kortaste bok och den minsta av profeterna, eller hur? Det är bara ett kapitel, det är bara 21 verser. Men icke desto mindre, på något sätt ett koncentrat av alla profeternas budskap i den här boken. Så vi ska läsa den tillsammans och vi ska bara försöka sätta in den i historien. Och jag har skissat en liten tidsaxel här bakom mig. Och Obadja var troligen verksam i det södra kungariket, för det kommer mest att handla om Juda och vad som hade hänt med Juda folk i förhållande till edomiterna. Och vi tror att Obadja uppträder på Jehorams tid, ungefär 840-talet före Kristus. Då var det så här att man går tillbaka lite grann i det historiska skeendet. Det är faktiskt en gammal släktfejd som kommer i dagen här. Och det började redan i första Mosebok 25. Släktfejden mellan Israel och Edom. Den började redan egentligen i Rebekkas moderliv. För läser man i första Mosebok 25 så står det i vers 22 att de här barnen eller fostren bråkade med varandra i Rebekkas moderliv. Det står faktiskt så att de bråkade med varandra på ett sätt som gjorde att Rebekka trodde att hon skulle få missfall. Och Rebekka gick till Gud och klagade och sa, då är det lika bra att jag får dö. Hon har varit ofruktsam och äntligen hade hon blivit med barn. Och det fanns inga ultraljudsundersökningar på den tiden, så Gud får uppenbara för henne att hon faktiskt är havande med tvillingar. Och att de här tvillingarna inte riktigt var sams med varandra. Det fick hon uppleva redan i det här oroliga havandeskapstillståndet. Och så får hon också profetiskt veta att den yngre ska bli för mer än den äldre. Och två stammar skulle utgå i hennes liv. Och så föds då tvillingarna. Först Esau. Han var så luden, han var så hårig att han kallades Esau, som betyder just det. Och sedan Jakob, som när han föddes står till och med höll Esau i hälen. Han kom ut nummer 2. Men Rebekka visste att han skulle bli nummer 1. Och tyvärr så ledde det till att föräldrarna kom att favorisera var sin av sina två söner, som ni vet. Isak, han kom att älska Esau, för Esau var en jägare. Han kom hem med byten ifrån sina jaktuppdrag, och det tyckte Isak om när man tillrättade rätterna av de här bytena. Jakob däremot, han gick hemma i köket hos mamma Rebecka, och när Esau en dag kommer hem uppgiven av hunger och utan att ha fått något villebråd, så står Jakob där och rör i grytan på spisen en linssoppa, den är röd, och Esau, han är så hungrig så han säger till Jakob: ge mig soppan innan jag dör av hunger. Och då tar Jakob svekfullt tillfället i akt och tänker: jag behöver förstfödslorätten för att få bli bärare av de här löftena som hade kommit till Abraham ursprungligen och senare också Isak, och nu skulle föras vidare i familjen. Han ville bli den förstfödde. Han ville få den förstföddes rättigheter i familjen. Så han, i det där svaghetens ögonblick vad gäller Esau, utnyttjar situationen och säger: okej, du får min soppa om jag får din förstfödslorätt. Och Esau, han är så hungrig så han struntar just då i sin förstfödslorätt och säljer den för en tallrik soppa, som Hebreerbrevet senare beklagar i 11 kapitlet. Att han gjorde det så enkelt. Och Jakob triumferar. Och det enda som återstår är också sin fars dödsbets välsignelse. Så när Isak dör så vet ni hur Jakob går in. När Isak nu var gammal och blind och klär sig i Esaus kläder och med hårig hud på sina händer ifrån något lamm eller så, så att Jakob, eller Isak, skulle tro att det var hans son Esau, den förstfödde. Och han bedrar sin far, och Isak välsignar Jakob i tron på att det var Esau. Och så blev ju det här en väldig konflikt, och när Esau kommer hem och det hela uppdagas, så han tvingas fly i rädsla för Jakob. Och det här ledde ju till att de kom att leva skilda liv. Familjen blev splittrad. Men Jakob kom ju ändå åter, som ni vet. Och de här bröderna försonas ju så småningom. Men deras avkomlingar försonas aldrig. Utan den här bitterheten, den bars vidare i generation efter generation. Och Esau, han hade fått namnet Edom av den här röda linssoppan. För det, Edom är röd på hebreiska. Så Esau fick heta röd, han fick heta Edom. Och hans avkomlingar, edomiterna. Och edomiterna kom att bosätta sig söder om Röda havet, eller förlåt, om Döda havet, om ni tänker in i Israels karta, Palestinas karta, alltså mellan den Sinai halvön och upp mot Döda havet. Där var edomiternas område, det nuvarande Jordanien, gränsområdena där. Där var det höga klipphöjder upp till 1800 meter över havet, och där bosatte sig edomiterna och förskansade sig i, ska man säga, ett naturligt fort. De behövde inte bygga några befästa städer. De bodde uppe i klipphöjderna här och kände sig trygga. Men de naggade fortfarande. De var osams med Israels barn som hade kommit upp ur öknen under Mose ledning. Och i 4 Mosebok så står det om hur de då bad edomiternas konung, alltså Esaus avkomlingar, att få gå genom deras landområde för att komma upp till det utlovade landet. Men edomiternas kung sa: nej, det får ni inte. Jo, men vi lovar att inte gå på några åkrar. Vi lovar att inte gå genom några vingårdar eller genom några olivlundar. Vi lovar att respektera era skördefält. Vi ska bara gå på den stora konungsvägen, står det. Den stora konungsvägen, den gick genom dåvarande Edoms land och Moabs land, den kallades så därför att det var den stora handelsvägen bort mot Persien, och som gick då genom edomiternas land och ner mot Egypten och också upp mot Jerusalem förstås. Så därav så kom det så småningom att bli ett väldigt, väldigt välmående del av Mellanöstern. I vilket fall så sa judakon, eller edomiternas konung, nej för andra gången. Ni får inte gå genom vårt landområde. Och israeliterna bråkade inte. Edomiterna skickade ut en här för att betvinga bort dem, och de avstod att ta upp krigshandlingar, och de avvek och gick en annan väg uppenbarligen, så de slapp ny konflikt med sina, så ska vi säga, broderfolket, edomiterna. Så kom de upp i landet och bosatte sig där, men edomiterna, de var där och bråkade lite då och då med Israels folk under Salomos tid. Det står i högra kolumnen en del uppräkningar av det här. David hade inkorporerat Edoms landområde i sitt lydrike, så de var under Juda eller Israels domäner från Davids tid. Men de försökte bryta sig loss, och under Josafat så lyckades de. Inte under Josafats tid, för han lyckades hålla dem stången. Det är nummer 9 är på listan där. 10 är det. 8. Det står om händelserna. Josafat var kung i Juda och besegrade edomiterna. Men under Jorams tid så lyckades de att befria sig från judadomäner, alltså judarike. De gjorde uppror och de lyckades göra sig fria. Och den här fiendeskapen bestod ändå liksom. När vi kommer in i Obadja bok så har Gud domsord att komma med till judafolk, eller förlåt, till Edoms folk, för deras attityd mot judafolk. Och jag skulle vilja säga att det här är en enda lång varning för skadeglädje och skadeglädjens konsekvenser. Det är lätt att bli skadeglad. Det är konstigt det där med oss, åtminstone med mig. Att man har väldigt lätt att bli glad när det går ens, ska man säga, ovänner lite illa. Jag har fortfarande 2 döttrar, men när de var små. Jag ska inte säga vem av dem som njöt mest. Men när man tillrättavisade en av dem så stod den andra och njöt. Och det tyckte ju inte vi som föräldrar om. Du ska inte vara glad för att vi måste vara lite stränga mot din syster. Men så var det faktiskt. Och konstigt det där var. Och sen följde det med in på skolgårdarna. Att man njuter om läraren är sträng och hård mot den som har varit lite elak på rasten mot en själva. Nu fick han, vad bra, haha, det fick du. Det där temat, det där tendenserna, den är märklig hos oss. Och på en idrottsarena ska man inte tala om det, va? Hur man... när man lyckas göra ner motståndaren, då är det triumf, då är det glädje, va? När det går illa för motståndarlaget, och det kanske hör till idrottens så att säga ingredienser, men ni vet ju hur det går illa ibland, väldigt illa med huliganer och allt. Och idoltänkandet överhuvudtaget, va? När man tävlar på med sång till exempel. Jag tror att de som vinner kan känna ibland kanske lite skadeglädje att de lyckades övervinna andra idoler i kampen, va? Ja, vad skönt att de förlorade. Ja, det där är en känsla som vi kan tycka illa om, men som vi tyvärr icke desto mindre kan se hos oss själva ibland. Kanske förekommer även inom kristenheten att man tycker det är bra om det går någon annan, till och med kanske församling eller kyrka, sämre. Jag vet inte. Det finns skadeglädje i alla variationer alltså, så man får vara på sin vakt emot. Och den här boken är till för att skydda oss från onödiga sådana utflykter i emotionens sfärer. Så, nu är Gud vred över Edom. Och han säger genom profeten Obadja: kom, låt oss dra ut i strid mot Edom. jag gör dig till den ringaste av folken. Du ska bli djupt föraktad. Och så kommer orsakerna till Guds vrede över det här folket. Det första är övermodet. Ditt övermod förledde dig. Alltså, man bodde där uppe bland bergsklyftor och man trodde man var så säker att man ingenting hade att frukta. Och man sa till sig själv, vem kan störta mig till jorden? Om du bygger ditt näste, och då svarar Gud liksom, jo, om du bygger ditt näste högt som örnen. För det var där uppe örnarna byggde sina nästen. Om du har ditt rede också uppe bland stjärnorna, ska jag då ändå inte kunna störta dig ner därifrån, säger Herren. Jo visst, från mig kan ingen komma för högt. Och han säger i vers 5, kommer det tjuvar till dig, så är det klart att de kommer att ta vad de behöver. Kommer det druvplockare, vers 5 är jag i, så kommer de inte att lämna kvar någon efterskörd. De kommer inte att vara skonsamma. Nej, det blir grundligt. Du blir grundligt genomsökt, Esau, när den dagen kommer. Dina skatter som du tror dig har gömt så omsorgsfullt i dina grottor i bergen ska letas fram. Och dina bundsförvanter, de som du attackerade Israel eller Juda tillsammans med, slöt förbund med, dina bundsförvanter, dina vänner, de ska nu bli dina ovänner och ta makten över dig. De som delade ditt bröd, de ska gilla snaror för dig. Så snabbt förändrades den politiska scenen, nämligen att de som var allierade, eller som edomiterna hade allierat sig med, blev plötsligt deras fiender. Vers 8. När den dagen kommer, säger Herren, ska jag förgöra de visa i Edom. Och först är det då den akademiska eller intellektuella eliten som ska komma på skam liksom. Det finns ingen klokhet kvar i Edom. Vers 9. Dina hjältar, din militära makt, teman i en annan stad i Edoms område, ska slås av skräck. Ingen blir kvar på Esaus berg. Och så kommer en uppräkning av orsakerna till den här domen över edomiterna. Vers 9. För mord, för våld mot din broder Jakob skall du höljas i skam och utplånas för all framtid. Den dagen du höll dig undan, alltså det här anspelar på ett tillfälle när juda folk var illa ansatta. Och vi ska komma in lite grann på vad det historiskt kan ha anspelat på för händelse. Men det var en händelse då juda var illa ansatt av fienden och till och med fördes bort från Jerusalem. Och Jerusalem tycks ha plundrats. Så här står det i vers 11. Den dagen du höll dig undan, alltså likgiltig för främlingar som förde bort Israels rikedomar, judarikedomar och utlänningar som drog in genom deras portar och kastade lott om Jerusalem. Då tyckte du att det var bra. För det står det, då var du som själv en av dem, som om du själv skulle ha varit delaktig, för du njöt av att det gick Jerusalem så illa. Vers 12. Hur kunde du så skadeglatt se på din broder på hans olyckas dag? Hur kunde du skratta åt Judas folk på deras undergångsdag? Hur kunde du ta dig så stora ord i din mun denna nödens dag? Hur kunde du själv, liksom, de var till och med där själva och utnyttjade situationen. Och vers 1:13, hur kunde du själv dra in genom mitt folks port på deras ofärdsdag? Hur kunde du skadeglatt se på hans olycka och på hans ofärdsdag? Hur kunde du lägga beslag på hans rikedomar på hans ofärdsdag? Då var det liksom rövade i efterhand också i edomiterna, när det inte längre fanns något motstånd kvar i Juda. Hur kunde du ställa dig vid passet när de var på flykten, alltså juda folk var på flykt från Jerusalem? Hur kunde du stå där i passet i bergstrakterna och hugga ner när de flydde? Hugga ner dem. Dödade till och med dina bröder. Hur kunde du utlämna dem som kommit undan, liksom krigsfångar? Möjligen överlämna dem att sälja som slavar. Åtminstone överge dem som krigsfångar. på denna nödens dag? Hur kunde du göra så mot dem som är dina bröder egentligen? Av samma stamfader, Isak, förstår ni? Fast det var flera hundra år senare nu. Det här är på 840-talet troligen då. Ska vi se vad vi ska kunna förstå att det här var för händelse. Som jag sa så hade stridigheterna mellan juda och edomiterna fortsatt. Framförallt från edomiternas sida. Det står till och med i psalm 137 i vers 7 att Edom ropade, riv ner ända till grunden. Det var liksom den önskan som han hade hört ifrån edomiterna när, innan juda hade kommit i fångenskap till Babylon. Och Guds dom över Edom hade inte bara uttalats nu av Obadja, utan den kom också att uttalas av Hesekiel senare. Det är under fångenskapsperioden nästan, Hesekiel på 590-talet. Och senare, eller tidigare också av Amos som var samtida med Obadja. Amos har liknande uttalande mot edomiterna som Obadja har. Att de har förföljt sin bror med svärd, det anklagar Amos edomiterna för i kapitel 1 som jag kommer till nästa gång jag har ansvaret. Och Jeremia senare, det är ju en fångenskapsprofet då, som också talar domstort över edomiterna för deras högmod. Så när hände det här att de hade stått där och skrattat och njutit av att det gick juda så illa? Ja, jag tror att det finns två alternativ. Antingen var det, vilket jag är benägen att tro, när inte bara alltså den stora deportationen när verkligen Jerusalem förstördes och templet förstördes. Men i Obadja-bok står det ingenting om att templet förstördes. Och det är en så stor händelse så man skulle kunna förvänta sig, tycker jag, att det hade stått där. Om det var verkligen då som edomiterna hade upplevt en sån skadeglädje. Kanske var det tidigare. Kanske var det det som hände under Jorams tid och innan Jorams tid. Och då får man gå tillbaka till andra krönikeboken. Det kan väl inte stämma. Konungaboken. Så ska det vara. Vi försöker med andra konungaboken. 8, då försöker vi med den. Och då har vi vers 20. Under Jorams tid lösgjorde sig Edom från juda överhöghet och tog sig en egen kung. Jorams kung drog upp till Sarg med vapentrupperna. Det var när edomiterna gjorde sig fria, just det. Precis, tack för hjälpen. Jag har blandat ihop anteckningsbitarna. Andra krönikeboken 16, eller hur? 21 och 16. Mycket riktigt. Herren uppbyggade filisterna och araberna som bodde nära kushiterna mot Joram så att de drog upp mot Juda. De trängde in i landet och förde bort alla de som fanns i kungens palats och likaså hans söner och hustrur så att Joram bara hade sin yngre son Joahash kvar. Joram var ju en fruktansvärd kung egentligen som när han kom till makten lät döda alla sina yngre bröder. Och även sin mor, kan ni tänka er. För att försäkra sig om att ha full kontroll. Men när då det här intrånget i landet skedde så kan det ha varit tillfället när edomiterna njöt av att se hur Juda rike led förluster. Det kan jag tänka mig att det var det tillfället. För jag tycker att deportationen 586 är så otroligt stor, då hela Jerusalem grusades med marken, att den kanske borde ha rönt lite större intresse i Obadja-boken. Men jag vet naturligtvis inte. I vilket fall så uttalas stränga domsord nu över Obadjas, över Edoms folk. Vers 15 tillbaka i den boken. Herrens dag är nära för alla folk. Som du har handlat mot andra så ska du själv behandlas. Dina gärningar ska drabba dig själv. Och det där är ju någonting som verkligen kan generaliseras. Herrens dag är en stor dag. Vi ska tala lite mer grann om den om några minuter. Men det gäller alla folk plötsligt. Det gäller inte bara Edoms folk. Men just det här som du själv har handlat mot andra ska du själv bli behandlad. Egentligen så fanns det en lag given i förbundet med Abraham. Om ni kommer ihåg första Mosebok 12. Det Gud säger till Abraham, en trefaldigt löfte. Jag ska ge dig du ska bli ett stort folk. Och det folket ska få ett land. Och det folket i det landet ska få en välsignelse. Ett land, ett folk, en välsignelse. Trefaldiga löftet. Som egentligen hela Bibeln senare kommer att utveckla. Det här folket skulle ju bli till välsignelse för en hel värld genom en som skulle födas genom det folket. Så Bibeln begränsar sig till att följa det här folkets historia. Men så står det i tredje versen i första Mosebok 12. Den som välsignar dig ska jag välsigna. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Alltså, man skulle inte kunna hantera det folket hur som helst uppenbarligen. Det var inte så att folket som sådant kom att vara präktigare än andra folk. Eller att Gud beskyddade dem när de gick avvägar. Utan då hamnade de själva under Guds vrede faktiskt. Det var ju det som ledde till fångenskapen så småningom. Men edomiterna hade förbannat, kan man säga verkligen, judafolk. Och nu slog det tillbaka på dem själva, verkar det som. Och det är det som vers 15 beskriver. Och så kommer löftet. Nu ljusnar det. Löftet till Israel. Vers 16 och framåt. Den bägare ni tvangs dricka på mitt heliga berg ska de omgivande folken dricka. Alltså vredens bägare. Det ska drabba inte bara er utan andra. De ska dricka den och sluddra. De ska bli som en som aldrig funnits. Men, och så kommer en märklig vändning där. Men, på Sions berg, alltså det Sions berg står för Davids berg, Davids stad. Där han byggde sitt palats. Sions berg kan också beteckna hela Jerusalem. Där ska en helig plats vara. Det är ganska märkligt. En del menar att det här avser ett återuppbyggt tempel. Det vill jag inte gå så långt att jag menar att den här texten säger. Men det ska vara en helig plats, en avskild plats. Och Jakobs folk ska ta i arv denna plats. Efter dem som tog deras arv. Jakobs folk ska bli en eld. Och Josefs folk en låga, men Esaus folk som hö som brinner. Va? Det ska antändas och förtäras. Ingen ska överleva av Esaus folk. Herren har talat. Negev, det vill säga Esaus berg, den Negevöknen, ligger ju i anslutning till det här höglandet. Så låglandet Negevöknen. Filistén ska ta det i besittning. Efraims område och Samariens område ska de ta i besittning och Benjamin ska inta Gilead. Och de bortförda israeliterna, De i Halach ska ta kananéernas land i besittning ända till Serafet, Sarefat, och de bortförda från Jerusalem som bor i Sefarad ska ta Negev städer i besittning. Och så kommer en underbar avslutningsvers. De räddade som bor på Sions berg ska dra upp till Esaus berg och härska över dem. Kungamakten ska tillhöra Herren. Och då var det så här rent historiskt att det kom ett folk, ett mäktigt folk som heter Nabaterna. Nabaterna, och om du tänker dig då ända från Persiska viken, och tänker dig, det var ett arabiskt folk som tillsammans med andra arabiska folkslag utbredde ett välde söder om Döda havet och ner emot Röda havet och ner emot Saudiarabien och ner emot Sinai. Och de, den här domen som nu uttalades kanske 845 före Kristus är det ju nu naturligtvis. Den dröjde på sin verkliga uppfyllelse. Det hände ingenting med edomiterna. Det kom, som vi sa, att störa Juda. Flera gånger kom Juda att komma i trångmål. Och edomiterna hade orsakat känna skadeglädje. Och särskilt naturligtvis när den verkliga fångenskapen kom 586-87 före Kristus. Då fångenskapen kom. Men Edom var kvar fortfarande. Edomiterna fördes inte bort i fångenskap. Men deras brödrafolk, judarna, gjorde det. De kom visserligen tillbaka. Och edomiterna var fortfarande där. Inte förrän, och nu är det här som nabaterna kommer in i bilden. Och då, ungefär 312, kommer nabaterna och lägger beslag på det som var edomiternas område. Och verkligen underkuvar dem, ja, förintar dem faktiskt. Från den tiden vet vi inte om några edomiter. Några av Esaus avkomlingar, precis som det står det, ingen ska bli kvar. Så möjligen var det här som domen verkställdes. Och om det inte var där, och nabaterna, de byggde ju upp den här fantastiska klippstaden som turisterna åker till numera. Och som ni har på Jonas andra översiktsblad, en liten skiss från. Ni ser templet som är inhuggt i berget där. Är det någon som har varit där förresten? Ingen av er?
Inte jag heller.
Men det skulle vara intressant att komma dit. Man måste rida in där mellan en väldig ravin som är så smal så att man inte kan köra med bil, tror jag. Eller jeep, utan man rider in. Och det är fantastiska sevärdigheter uppenbarligen. Det upptäcktes inte förrän 1812, tror jag. Själva Petra. Och nu är det förklarat som en världsnaturfonden, som är något som måste bevaras. Som sett värde i det verkligen. Men det stod dolt för omvärlden i många hundra år alltså. 312 så kanske Edom fick sin dom. Om inte då så kom ju senare. Idomen kallades det här området när Nabaterna försvagades i makten. Och sen kom ju Kristus här, och så kom, vet ni, att 70 efter Kristus så gjorde ju judarna ett försök, ett upprorsförsök emot Rom. Och Titus, den romerska herrevitsmannen, kommer och jämnar Jerusalem med marken och fördriver judarna, men också det som fanns kvar av idomerna och där i de trakterna där de ursprungliga Edoms befolkningen hade funnits. Så möjligen så utfördes domen mot edomiterna genom nabaterna 312 före Kristus. Men åtminstone slutgiltigt 70 efter Kristus, då även judarna fick uppleva den här vreden ifrån Rom. Herrens dag står det i vers 15, är nära. Herrens dag är ett väldigt vanligt uttryck i Gamla testamentet, särskilt men även i Nya. Och det innefattar inte en dag, 24 timmars dag, utan det innefattar hela det eskatologiska skeendet. Alltså, man kan säga från pingstdagen och framåt så lever vi Herrens dag på ett särskilt sätt. Och i den bemärkelsen att Herrens dag innefattar Kristi andra tillkommelse, det innefattar upprättandet av Kristi, av nya himlar och ny jord, av det som man kallar tusenårsriket ibland. Det är svårt att hålla reda på alla de detaljerna. Det ska vi inte fördjupa oss i nu, men Herrens dag, det är ett utdraget historiskt skeende. Där Gud på ett särskilt sätt bryter in i den historiska processen igen. Och nu står det här i vers 15 att Herrens dag är nära. Jaha. Obadja levde på 845 före Kristus. Han uttalar de här profetorden kanske. För det är ju 2800 år sedan. Då kan det inte ha varit så värst nära. Och då blir man lite förbryllad. Och det vet ni, står i Nya testamentet också. Herrens dag är nära. Och hur ska man förstå det där? Det kan ju uppenbarligen inte förstås i rent temporära termer. Så att säger jag Badja Herrens dag är nära, så kommer det att ske imorgon ungefär. Nej, utan att Herrens dag är nära, det betyder att det kan ske när som helst. Att det plötsligt kan ske. Om jag lägger den här boken här till exempel, så här, så att den nästan tippar över, så behövs det en väldigt liten händelse i klassrummet här. Någon skulle komma fram och råka och knuffa till den, så är den i golvet direkt, va? Det ligger liksom på lut, det kan hända när som helst. Så är det med Herrens dag. Så Jesus säger, vad det är för vakna, för ni vet inte när tiden är inne, det kan komma när som helst. Så är det. Herrens dag är nära. Ja, för Gud är ingen tid. Det finns ingen tid i Guds medvetande. Men i vår historia, vi upplever tid. Så vår lärdom från Obadja bok, även om den är tuff, tillämpning är, Gud bevara mig från skadeglädje. Och hjälp mig att inte vara likgiltig. Okänslig när andra far illa, även om det skulle drabba dem som jag inte tycker så mycket om. För så kan det vara. Vi kan inte tycka lika mycket om alla. Och det är inte det som den här boken handlar om. Gud tyckte inte om Edom heller, för den delen. Han tyckte inte om Esa. Han föredrog Jakob. Men han hade också en plan med Esau och med, som ni vet också, med Ismael, som också var ett felsteg från Abrahams sida då, med tjänstekvinnan Hagar. Så det fanns ingen orsak för Edom att bete sig på det här sättet. Även om Juda hade gjort fel. Alltså Juda var inte glad Gud var inte glad när Juda betedde sig som man gjorde. Gud var inte glad. Och Gud vill inte döma. Han vill nåd. Så när Esau stod där och myste när det gick Juda illa, så tog Gud illa vid sig. För det var inte i glädje som Gud måste döma sitt folk. Och så är det alltid. När Gud måste komma med disciplin, så gör han det aldrig med glädje. Men ibland tycks det vara sista utvägen. Där lämnar vi Obadja.
Vad är det som